Miss Jean Brodies bästa år av Muriel Spark. Boken är översatt från engelska av Ingeborg von Rosen. Originalets titel är Prime of Miss Jean Brodie. Uppläsare är Cecilia Walton Agrell. 1. När pojkarna pratade med flickorna i Marsha Blaines skola stod de på andra sidan om sina cyklar och höll i handtagen, vilket skapade ett skyddande staket av cyklar mellan könen och ett intryck av att pojkarna vilket ögonblick som helst troligen skulle vara borta. Flickorna kunde inte ta av sig stråhattarna, för det var inte långt från skolgrindarna och det var opassande att visa sig utan hatt. Vissa avsteg från det korrekta sättet att placera hatten på huvudet översågs med när det gällde flickor i fjärde klass och uppåt, så länge ingen satte hatten på sned. Men det fanns andra subtila avvikelser från den vedertagna regeln att ha brättet uppvikt bak och nervikt fram. Det var en avgjord skillnad på hur de fem flickorna som stod tätt intill varandra för pojkarnas skull bar sina hattar. Dessa flickor utgjorde Brodie-gänget. Det var vad de hade kallats redan innan föreståndarinnan hånfullt hade givit dem namnet, när de flyttades från den lägre till den högre avdelningen i skolan vid 12 års ålder. Vid den tiden kändes de genast igen som Miss Brodies elever, eftersom de hade omfattande kunskaper i en rad för den fastställda kursplanen ovidkommande ämnen, som föreståndarinnan sa, och till ingen nytta för skolan som sådan. Flickorna visade sig ha hört talas om Bachmann och Mussolini, de italienska renässansmålarna, fördelarna med att använda rengöringskräm och rosenvatten för huden istället för hederligt tvålvatten, och ordet menarke. Inredningen i Nalle Puhs författares Londonhem hade beskrivits för dem, liksom även Charlotte Brontes och Miss Brodies eget kärleksliv. De var medvetna om Einsteins existens och om de argument som framfördes av de som ansåg Bibeln osann. De kände till astrologins grunddrag, men inte årtalet för slaget vid Flodden eller Finlands huvudstad. Alla i Brodie-gänget utom en räknade på fingrarna, som Miss Brodie hade gjort, med mer eller mindre gott resultat. När de nu i 16-årsåldern hade kommit upp i fjärde klass och stod och hängde utanför grindarna efter skoltid och hade anpassat sig till den rådande disciplinen, förblev de i alla fall omisskännligen Brodie-elever och var alla välkända i skolan, vilket betydde att de betraktades med misstänksamhet och utan större sympati. De hade ingen laganda och mycket lite gemensamt med varandra, förutom sin fortsatta vänskap med Jean Brodie. Hon undervisade fortfarande i den lägre avdelningen. Hon betraktades med stor misstänksamhet. Marsha Blaines flickskola var en dagskola, delvis grundad på en donation av en förmögen bokbindarenka i Edinburgh i mitten på 1800-talet. Hon hade varit en beundrare av Garibaldi under sin livstid. Hennes manhaftiga porträtt hängde i stora hallen och hedrades på stiftarnas dag varje år med en bukett hållbara blommor, som krysantemum eller dahlior. Blommorna placerades i en vas nedanför porträttet på en pulpet, som det även låg en öppen bibel på, med texten O, var ska jag finna en dygdig kvinna, ty hennes pris är högre än rubinens, understruken med rött bläck. Flickorna som stod och hängde under trädet skuldra vid skuldra, mycket nära varandra för pojkarnas skull, var alla berömda för någonting. Nu vid 16 års ålder var Monica Douglas ordningsman och mest känd för att hon kunde räkna i huvudet och för sin ilska, som när den var tillräckligt häftig fick henne att slå åt höger och vänster. Hon hade röd näsa både sommar och vinter, långa mörka flätor och tjocka stakar till ben. Sedan hon hade fyllt 16 år satte Monica stråhatten något högre upp på huvudet än normalt, som om den var för liten, och som om hon visste att hon hur som helst såg grotesk ut. Rose Stanley var känd för sin sex appeal. Hennes hatt satt helt diskret på det blonda korta håret, men hon bucklade till kullen på båda sidorna. Eunice Gardiner, som var liten och nätt och känd för sin spänstighet i gymnastik och glansfulla simning, hade brättet på hatten uppvikt.